Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är det sjunde programmet där vi går igenom aposteln Paulus brev till församlingarna i Filippi vers för vers. De tidigare programmen de finns på maranata.se eller i din podcast-app om du inte har hört dem. Leta dig fram till Ska vi läsa Filippi brevet i Maranatas podcast. Men idag så ska vi läsa andra kapitlets 5-7 vers. Och det är absolut de viktigaste verserna i Filippi brevet. Och man skulle kunna säga att det är de viktigaste verserna i hela Nya Testamentet. Om man ska vara lite sensationistiskt, även om det finns många texter som strider om just den positionen helt säkert. Men det vi ska läsa nu, det är utan tvivel både fantastiskt i vad det betyder och otroligt viktigt för den kristna läran om vem Jesus är. Jag vet att alla predikanter alltid säger det här är det allra viktigaste, men jag tror faktiskt att vi är helt i toppen på något av det absolut viktigaste. Så det är med både spänning och lite fruktan och bävan som jag ser fram emot att dela de här verserna med er. Men vi börjar nu. Texten som vi ska tala om idag, det är bara 3 verser som vi hinner med. Det är Filippi brevet 2, vers 5-7. Och vi kommer inte ens komma igenom den 7:e versen, så det är väl mer 2,5 vers. Men jag tror att jag ska läsa hela texten fram till vers 11, alltså 5-11. För det är ett sammanhang och så får vi med oss hela det här. Det står så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Och innan vi tar oss an den här texten så ska jag säga någonting om hela texten, alltså hela sammanhanget. Och det är att den här texten den är skriven som en dikt eller en hymn. Och det är viktigt av flera anledningar. För det första så är det fullt möjligt att det här var en text som var hämtad, som Paulus alltså plockar upp från en tidig kristen sång. Alltså han kanske citerar en sång som de redan sjöng i sina möten, som de kände till och som de var bekanta med. Det finns nämligen flera såna här hymner i Paulus brev. Man kan läsa Kolosserbrevet 1 där det står den här texten av honom, genom honom och till honom är alla ting och så vidare. Det är en sån här text. I 1 Timoteus 3:16 finns det en sån här hymn eller dikt där det står och erkänt store gudsfruktans hemlighet. Den texten där. Jag ska inte gå in på dem men jag bara nämner dem. Och det intressanta är att nästan alla de här hymnerna handlar om Jesus, alltså vem han är och vad han har gjort, vem han är som person, hans identitet, och det är de texterna som identifierar honom som Gud och Herre i de här texterna. Om man ska tänka på att de tidiga kristna, ja, de hade ju då gamla testamentets psalmer som man kunde sjunga i sina samlingar när man samlades, men antagligen så skapade de tidiga kristna sånger om Jesus som undervisade om vem Jesus är, vad han hade gjort, vad han betydde, som var tillbedjan och lovsånger av Jesus för att församlingen skulle komma ihåg vad man trodde på. Man hade ju inte Nya Testamentet skrivet än, och då som en koncentration av vad man trodde på så kunde man sprida de här hymnerna. Så blev både en slags katakumen undervisning, alltså undervisning för nya frälsta, och också då lovsånger i församlingen. Det kan också vara så att det här är första gången som de här texterna skrivs ner. Alltså att Paulus skrev den till Filipperna. De hade aldrig hört dem förr. Men det är ändå fortfarande nedtecknat som en dikt eller som en hymn. Och det är antagligen gjort för att den ska vara lättare att komma ihåg. Och det är en indikation på hur viktig den här texten faktiskt är. Men nu så ska vi ta oss an den här texten och vi börjar med den här femte versen som vi egentligen läste i förra programmet, men jag hann inte så säga så mycket om den. Och poängen är att Paulus har då nu, där vi befinner oss i texten, han har sagt till församlingarna, eller församlingen, att de ska vara eniga och att de ska vara ödmjuka. Och så kopplar han det till Jesus med orden, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är den femte versen. Och det här är vad det betyder att vara en kristen. En kristen är en person som är frälst av Jesus, det är sant. Vi har befriats från synden, vi har fått evigt liv, det är sant. Men målet, Guds mål med den här frälsningen är inte, och det här kan låta väldigt märkligt, men målet är inte att vi ska leva i all evighet i himmelen. Evigheten, det är utsträckningen på vårt liv. Och himmelen, det är var det ska utspela sig, eller rättare sagt den nya himlen och den nya jorden. Men meningen, alltså målet med det hela, det är att vi ska vara som Jesus. Vi ska vara hos honom och vi ska vara som honom. Johannes aposteln, han säger så här i första Johannes brevs tredje kapitel och andra vers, så säger han: mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då ska vi se honom sådan han är. Vi ska bli lika honom, det målet. Han säger inte när han uppenbaras ska vi få vara i himlen, när han uppenbaras ska vi leva i all evighet. Det är sant, men målet är att vi ska bli lika honom. Men det är inte bara målet, alltså vad som ska ske när vi möter Jesus i hans härlighet, utan det är också processen som vi går igenom här på jorden. Vi är Jesu lärjungar, hans elever. Vi efterapar honom, om man ska säga så. Vi kopierar honom. Och det var därför som de första kristna kom att kallas för just kristna. Det ordet som vi använder som regel om de som tror på Jesus idag. De kallades kristna i den grekisktalande världen. Och på grekiska så var det då Christianos, som det heter. Och det betyder de som tillhör Kristus, eller Kristi. Det är liksom ett slags genitiv för personer. Idén var att det fanns de till exempel som levde nära kejsaren, som tillhörde honom och tjänade honom, och de kallades för Caesarianos. Så tog man det ordet och gjorde om det för de som följde Kristus och kallade honom för herre och ville likna honom i ett i allt. Och de var då Christianos. Så Caesar var kung och han hade sina Caesarianos, hans tjänare, som var honom lika, som var, försökte tjäna honom och som försökte leva som honom. Men Caesar, han var en grym härskare. På den här tiden när Paulus skriver det här brevet så är det kejsar Nero som är härskaren. Han var en despot. Han regerade genom våld och skräck. Och folk respekterade honom för att de fruktade honom. Och i Filippi, där hade, som jag sagt tidigare, så hade Caesar många Caesarianos, många lojala soldater, många ambassadörer, folk som älskade honom därför att de var rädda för honom och efterapade honom i hans stil, i hans klädstil, i hans, det han åt och så vidare, visst. Men också när det gällde moraliska frågor, hans vilja till makt, hans våld, hans stil där han härskade. Så frågan är ju naturligtvis om vi nu är kristna, om vi är Jesu efterföljare, om vi är, vill bli honom lika. Vilken modell är det då vi formas av? Om vi inte formas av Jesus sinne, då är det någonting som är allvarligt fel med våra liv. Men hur ser det livet ut? Alltså vad i det Jesus har gjort är det vi är tänkt att formas efter? Det är vad den här hymnen handlar om. Och jag tycker att det är intressant att det som kunde ha varit en moralpredikan om hur vi borde vara ödmjuka och goda, som ju Paul, han börjar ju med att säga det där, att gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinne och genom att ni är ödmjuka och sätta varandra högre än själva. Det skulle kunna vara en moralpredikan, men istället så mynnar det ut i en hymn till Jesus och om Jesus. Och det är här jag tycker att vi kan lära oss någonting centralt. Framför allt vi som predikar evangelium. Vi som vittnar för människor och predikar. Hur många predikningar har du hört om vikten av bön? Vikten av helgelse, vikten av evangelisation, vikten av att närma sig Jesus och så vidare. Utan att det har mynnat ut i Jesu försoningsverk och vem Jesus är som person. Och jag måste erkänna för min egen del att jag otroligt ofta talar om hur ett kristet liv borde se ut. Men ibland så gör jag det utan att jag knyter det till Kristus som person. Och utan den kopplingen så är vi ju lämnade åt oss själva och då blir det en moralpredikan. Och nästa predikan du lyssnar på efter det här, hör efter om du kan höra det här. Och jag hoppas verkligen att du får höra biblisk förkunnelse. Men tänk på det, det finns antagligen någonting som predikanten vill uppmana dig till. Att söka Gud, att fördjupa dig i bönelivet, offra till missionen, någonting annat. Det finns någon uppmaning i predikan. Försök att identifiera den och det är fantastiskt, det är bra, det är så det ska vara. Men lyssna noga och ställ dig frågan, hur är det här kopplat till evangelium? Och se om det är kopplat till Jesu person. Och jag säger inte det här för att anklaga någon och jag hoppas verkligen att du kommer ha den erfarenheten att det verkligen är så i den förkunnelse som du lyssnar på. Men för att vi ska se skillnaden på moralpredikan och evangelisk förkunnelse så är det viktigt att vi lägger märke till det här. Paulus säger vi ska vara ödmjuka och så börjar han tala om Jesus och det är viktigt. Men nu ska vi se på nästa vers och fråga oss, hur var då Jesus? Och den sjätte versen säger, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Och nu ska vi dyka ner i den delen av teologin som kallas för kristologi, alltså läran om vem Jesus är. Och i den här versen så får vi veta flera saker. Vi får veta att Jesus var i Guds gestalt. Vad betyder det för någonting? Sen ser vi att han övervägde jämlikheten med Gud, antingen en jämlikhet som han hade eller en jämlikhet som han kunde försökt uppnå. Vi ska tala lite om det också. Och så får vi veta att han inte ansåg den här jämlikheten som ett segerbyte. Och nu ska vi dyka in lite i det här. För vad betyder det att Jesus var i Guds gestalt? När var han det? Och vad innebär det? En central del av den kristna förkunnelsen är att Jesus har en preexistens, alltså att han existerade innan han föddes. Det finns väldigt många verser som talar om Jesu preexistens, men ändå så har jag mött människor som kallar sig för kristna som förnekar att Jesus fanns innan han föddes. Och det är ju människor som då förnekar treenigheten med det också och egentligen inte kan kallas för kristna, i alla fall inte enligt min definition. Men hur man får det att stämma med skriftens vittnesbörd och säga att Jesus inte har en preexistens, det är för mig helt oförståeligt. I Johannes 17 så ber Jesus om att han ska få tillbaka den härligheten som han hade hos fadern innan världen blev till. Han hade en härlighet, den hade han innan världen blev till. Och den härligheten hade han då inte då han vandrade på jorden. Han hade lagt ifrån sig den, men han var på väg att återfå den. Det är poängen här i texten. Så den härlighet och ära som Jesus hade innan sin födelse, det är härligheten som en enfödd son har ifrån sin far, står i Johannes 1 och 14. Så Jesus är från evighet den enfödde sonen. Och om vi nu vänder tillbaka till Filipperbrevet så är ordet som folkbibeln har översatt med gestalt, alltså han var i Guds gestalt, det är det grekiska morfe som vi känner från ord som morfologi. Det finns i många olika sammansättningar det här morfe. Man kan tala om att på engelska framförallt så talar man väl om morphing, att man, någonting förändras från en gestalt till ett annat. Och morfe, det handlar om en person eller en saks form eller natur. Och de flesta engelska översättningarna säger he was existing in the form of God. Men det finns någonting mer här än just det här. För någonting som vi kan läsa om på Bibelns allra första blad, det är ju att människorna skapades i Guds avbild, står det i Första Mosebok kapitel 1. Det betyder inte att vi är i Guds gestalt, det är ett annat ord för det, men det finns väldiga likheter i berättelsen om människans fall och den här hymnen om Jesu upphöjelse, för det är det mynnar ut i. För vad var frestelsen som ormen gav till Adam och Eva? Vad var frestelsen som ormen kom med? Han sa att om de åt av trädet till kunskap om gott och ont så skulle de bli lika Gud. De försökte bokstavligen talat röva åt sig likheten med Gud. Detsamma som Paulus säger att Jesus inte gjorde. Vi var i Guds avbild, men vi ville röva åt oss likheten med Gud och det misslyckades. Så för att frälsa dem som gjorde uppror mot Gud så gjorde sonen det motsatta av oss. För han var i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Gud själv, han som hade härligheten, han räknade inte den likheten som fanns mellan Fadern, Sonen och Ande, det som han hade, som någonting han var tvungen att hålla fast vid. Adam och Eva ville ha det för att bli lika Gud, men Jesus släppte taget om det för att bli lik en människa. Och jag tror inte att jag är ens i närheten av att beskriva för dig hur fantastiskt det här faktiskt är. För Jesus gör det motsatta av det människorna i sin synd gjorde för att omintetgöra djävulens verk och för att sen bli upphöjd. Det är vår Herre. Och det är någonting annat än det Caesar var. Det är någonting annat än vår tids politiska och även religiösa ledare. Och det är något mer än sociala influencers eller sångare eller andra idoler som den här världen kan erbjuda. Och låt mig säga någonting om det här ordet segerbyte. Alltså han räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Ska säga någonting om det innan vi går över till nästa vers. Och det heter på grekiska harpagmos. Och kan betyda just segerbyte. Tanken i ordet är att det är någonting som man har tagit sig, antingen genom att segra över någon eller genom att råna till sig det. Så det kan antingen handla om akten av att ta någonting, han vill inte ta det, eller att han håller fast i det som ett segerbyte. Den norska 1913-översättningen kallade det för ett rov. Och många engelska översättningar säger a thing to be grasped, alltså för det här ordet innebär just det att man har erövrat någonting och nu håller man upp det som ett segerbyte, någonting som man skryter om att man är eller har uppnått. Och det här är ju någonting som vi människor gör hela tiden. Varenda sak vi uppnår eller rövar åt oss behandlar vi som ett segerbyte. Jag är doktor, jag är svensk, jag är rik eller någonting annat. Allting behandlas som ett segerbyte och något som andra borde se upp till oss för. Visst är jag lite bättre än dig när jag har det här segerbytet. Men du, Jesus är inte sån. Han var större, mäktigare och härligare än någon människa eller något väsen någonsin har varit. Han var jämlik med Gud. Han hade Guds väsen och avlade sig det. Och det är det som början och nästa vers säger, för den säger, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han utgav sig själv. Vad är det för någonting? Det grekiska ordet är kenoo, som betyder att tömma någonting. Jag tömmer. Kenosis, det är substantivet, alltså uttömmande. Och det här ordet, det har gett ord för en hel avdelning inom kristologin, alltså inom det teologiska, när man inom teologin talar om vem Kristus är. Och det är frågan om Jesu kenosis, alltså Jesu uttömmande. För vi vet då att Jesus var i Guds gestalt, han var lik Gud, han var sann Gud, han är en andra personen i gudomen. Men vad hände då Jesus blev människa? Paulus säger där att han tömde sig själv, han utgav sig själv. Men vad då tömde? Betyder det att han slutade vara Gud? Vad var det han tömde för någonting? Och det är helt klart att då Jesus vandrade på jorden så var han Gud. Men han var också människa. Han var helt och fullt Gud, helt och fullt människa. Och hur kan man vara både Gud och människa? Vad måste man tömma ut för att kunna ta på sig en människas likhet? Och det här har det skrivits många böcker om. Men jag har bara några minuter kvar av det här programmet, så jag ska ta det lite snabbt. Som jag redan har sagt så la Jesus bort sin himmelska härlighet. Lärjungarna fick en liten inblick i hans härlighet och de var med honom på förklaringsberget. Men annars var det någonting som Jesus la bort. Han la också bort sin oberoende auktoritet, för det står att han blev lydig fadern. Det ska vi komma tillbaka till i framtida program. Det var en frivillig handling från hans sida. Han underställde sig fadern. Men det är ändå sant att han i sin inkarnation i ett och allt underställde sig faderns vilja. Han la också bort sin synliga gudomliga attribut. En mänsklig hjärna kan inte ha all kunskap i universum och så vidare, utan han lät anden leda honom dit han skulle gå. Så i försoningen så la också sonen bort sin harmoni med fadern till sist. Han tog på sig vår synd och bar faderns vrede trots att han inte förtjänade den. Så i korthet så tror jag att man kan säga att det är det här som Jesus uttömde sig själv på. Där han tar på sig en tjänares gestalt, så är det det han tömmer. Och det viktiga är att komma ihåg att det här, därför att det är lätt att missförstå när man läser sånt som att Jesus blev trött, att han blev hungrig och så vidare, så kan man tänka, ja men då kanske han inte var Gud. Och man kan också tänka, men varför måste Jesus ledas av anden ut i öknen? Eller varför ber Jesus i Getsemane att faderns vilja ska ske? Eller vad menar han när han säger fadern är större än jag? Allt det här är delar av Jesu uttömmande, hans kenosis. Och i förra programmet så läste vi om de som söker tom ära. Och jag sa att ordet för tom, det är också detsamma som vi har här. Det kommer från samma rot, kenosis. Och det är ju en väldigt intressant parallell. Många människor söker en ära som är tom. Men Jesus tömde sig själv för den ära han hade. Det är på det sättet som vi är kallade att vara hans efterföljare. För det är ju det här som är själva poängen i allt det som Paulus talar om här. Han har brutit ut i den här speciella lovsången till Jesus, den här hymnen som beskriver hans kenosis och hur den här vägen leder honom till att få det namn som är över alla andra namn. Men anledningen att han skriver det här, målet är det han talar om, det är att vi ska se Jesu kenosis. Vi ska se upp på honom som dog på korset. Vi ska se upp till honom som, vi ska se honom som ligger där i krubban som den nyfödde lilla pojken. Hur han avlägger sig sin majestät. Och så ska det mana oss att göra detsamma, att bli lik vår kung helt enkelt. Och Jesus säger ju då i den här versen att Jesus, eller aposteln Paulus säger i den här versen att Jesus tog på sig en tjänares gestalt och blev människan lik. Och vi vill ta på oss Guds gestalt och bli honom lik. Det är som regel berättelsen om människan, det vi önskar i vår synd. Vi vill, precis som det står om Satan, stiga upp över alla himlar och sätta oss själva på tronen. Men Herren, Gud själv, han avklädde sig sin härlighet och blev en tjänare. Så frågan är om inte vi är kallade att göra samma sak. Att avklä oss vår härlighet, vår rikedom, vår storhet, vår stolthet, vår styrka, alla de här sakerna som vi bär på, avklä oss det och ta på oss en tjänares gestalt. Och genom vår tjänst blir människor till frälsning, för det är det handlar om. Och det var så långt vi hann idag, 2,5 vers. Men det här är en väldigt mäktig text och som sagt, vi har inte bråttom, utan nästa gång så ska vi fortsätta med den här Jesus-hymnen och se hur den lydiga tjänaren blir den upphöjde Herren. Men vi avslutar med att läsa hela den här texten igen, både det vi läste och det som följer efter här, Filipperbrevets andra kapitel, vers 5-11, där det alltså står: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Amen. Vi ska avsluta programmet här med att lyssna på sången Han är Herre, Jesus är Herre, en inspelning från ett möte 2018. Men jag ska nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmen har också sänds i Stockholm, Örebro, närradio. Och vill du komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Jesus.